If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdande.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna part och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och så här. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA!
Igår var jag på det lilla torget där jag bor som heter Bysis torg med min son som är 2 år gammal. Och vi hade varit och fikat, jag hade glömt min plånbok inne på kaféet. Och det här upptäcker när vi är halvvägs hem och har gått över hela torget. Och jag inser att jag behöver lämna honom där han står och leker vid träd för att springa tillbaka och hämta plånboken. Bredvid mig står en äldre, rar liten dam och ännu lite närmare en herre i rock, kanske 65 år gammal, som av liksom utseendet att döma kanske har levt ett lite hårt liv. Någon av dem behöver jag be kolla till min son i 23 sekunder medan jag springer och hämtar plånboken. Och Jag hamnar i ett moraliskt dilemma. Ska jag låta mina fördomar styra mig eller inte? Varmt välkomna till Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, som till vardags är chef för Stockholms kvinnohistoriska, och Björn Hedensjö, till vardags psykolog och författare. Idag om fördomar och stereotyper. Hur mycket säger forskningen att vi påverkas av de här idéerna, och hur skulle egentligen ett liv se ut om vi inte hade fördomar? Björn, det här avsnittet har känts lite svettigt.
Ja.
Av flera skäl. Dels för att det är väldigt, väldigt stort ämne, passar in på en massa känsliga områden, och det är liksom allt från samtida debatter in till de mest elementära mänskliga mekanismerna om vi och dem. Mm. Så vart ska vi börja? Ska vi börja på mitt torg?
Ja.
Så jag bara slipper hålla lyssnarna på tårna. Jag sa till den äldre damen, som dessutom jobbade för Frälsningsarmén: kan du kolla min son 2 sekunder och springa och hämta plånboken?
Jag hade ju gjort samma val i den situationen.
Om vi utifrån ett fördomsperspektiv tittar på det här då, så kan man tänka att vi antar att Tantalura är tryggare val att kika efter mitt barn än en äldre härjad herre. Det är fördomsfullt. Vem vet? Hon kanske är sträng som spöar på barn. Äldre herren kanske har jobbat inom förskoleväsendet hela sitt liv och är världens gulligaste sagofarbror.
Mm.
Gjorde vi fel?
Nej, jag tycker inte det. Inte i den situationen. Det får liksom inte riktigt några jätteallvarliga konsekvenser.
Nej.
Ditt val. Sen så, liksom, fördomar kan ju styra oss väldigt mycket i rekrytering då, till exempel, på ett sätt som...
Hade det varit att jag ska anlita dig som barnvakt till mitt barn mot arvode?
Ja.
Så hade, ja.
Ja, men då kan det bli lite riktiga konsekvenser sådär. Så att, i den här situationen, jag tycker allt känns väldigt liksom allmänmänskligt. Men du, liksom jag, gillar säkert att tänka på dig själv som en relativt fördomsfri person, eller?
Jag gjorde åtminstone det förr i världen.
Ja.
Det var en sån som bara, jag ser inte kön, jag bryr mig inte om sånt där. Och så bara,
Ja, precis. Sen upptäcker man kanske att man gör det. Men jag hade en lite obehaglig upplevelse nu i researchen inför det här avsnittet.
Mm.
Dels har vi då de här liksom fördomarna som vi kan sätta fingret på.
Mm.
Alltså i ditt fall till exempel, så du ser liksom att tanta, ofarligt.
Mm. Särskilt i sin Frälsningsarmén direkt.
Ja. Farbror som har gått i livets hårda skola då eventuellt. Mm. Lite farligare jämförelsevis. Så. Det är liksom en explicit stereotyp.
Mm.
Men sen så har vi massa liksom implicita fördomar som inte är riktigt åtkomliga för oss. Och jag ska förklara lite mer vad jag menar. Det finns en enorm så här, pågående studie som alltså är implicita associationer. Jag tror att det är på Harvard. Där man mäter de här fördomarna, alltså hur vi liksom reagerar på olika personer genom ett liksom väldigt finurligt testupplägg. Jag ska inte säga för mycket om det, för att det finns då en risk att jag sabbar om du själv vill gå in och testa.
Ja, okej.
Det här kan man göra på...
Det är ett tomt avsnitt bjuder jag på idag.
Nej, men det är bara specifikt den här studien då. Mm. Om du googlar på Project Implicit, då får du upp den här studien, kan gå in och göra. Man kan välja svenska också, och så får man fylla i lite data om sig själv, och sen så kan man testa. Och jag gjorde det igår när jag satt och researchade, och valde då ett liksom område som jag kände att om det skulle visa sig att jag är fördomsfull, så är det ändå liksom hyfsat okej.
Mm.
Eller jag skulle må lite mindre dåligt över det än annat. Och det var nämligen så här, gammal versus ung.
Mm.
Har jag liksom en preferens för det ena eller det andra? Mm. För att min egen upplevelse då är att jag har liksom inga explicita fördomar. Jag tänker att age ain't nothing but a number och sådär i liksom val av kompisar, partners, arbetskamrater och så vidare.
Ja, det var det spannet. Det var inte så här en 100-åring springer lika snabbt som en 17-åring, utan liksom mer vad gillar du inom rimliga gränser? Och vips så kallade jag 100-åringar orimliga. Ja, men ja. Du fattar vad jag menar.
Ja, jag fattar vad jag menar. Ja, det var väl ett spann då på de här fotorna som dök upp i det här testet mellan, vad ska jag tro, kanske 25 och 60 eller något sånt.
Ja, men alltså preferens utifrån så här, attraktion?
Nej, det är mer någon slags allmän preferens.
Okay.
Där det är väl en delmängd då.
Mm.
Men där tänker jag att jag har ingen... Jag kände mig väldigt fördomsfri. Liksom explicit så känner jag mig väldigt fördomsfri. Så där. Gick in i det här testet, och då är det liksom ett väldigt finurligt upplägg där man ska kategorisera ord och bilder på olika sätt. Mm. Och så mäter man liksom reaktionstid, hur lång tid det tar att koppla ihop
ett bra ord med ett äldre ansikte, ett positivt, alltså ett negativt ord med, alltså ett väldigt liksom finurligt upplägg. Och jag satt och gjorde det där, tog 10 minuter ungefär och fick detta milt chockerande resultat. Ditt resultat visar på en stark automatisk preferens för unga framför gamla. Och så står det så här: du har en automatisk preferens för unga eftersom du svarade snabbare när unga ansikten och bra ord skulle klassificeras med samma tangent än när äldre ansikten och bra ord skulle klassificeras med samma tangent. Så att så är upplägget då, att man kikar på någon slags automatisk respons på olika signaler som poppar upp på skärmen.
There you go, being confident like an Italian guy in any given theoretical situation.
If that was me, I'm just saying, if that was me, they are lucky that was not me. Because if the circumstances were such as you have described them, but with me in them, that's a very different and scary outcome for those involved. If.
De här begreppen fördomar och stereotyper, vad är vad?
Alltså jag tänker att i det här avsnittet så kan vi använda det hyfsat synonymt. Om man ska vara lite teknisk så är fördomar, eller som man använder i forskning då, så här. Fördomar är mer en liksom generell attityd, alltså en känsla. Om jag säger tandläkare till dig, Lina, vad får du för känsla?
Synd att fråga just mig eftersom jag är tokig i tandläkare.
Okej.
Okay. Går jag lite så ofta det bara går.
Underbart. Ja, men då har du liksom positiva fördomar om tandläkare. Du har liksom positiv känsla inför. Mm. Och stereotyper, det är när man tillskriver en massa olika liksom attribut till en grupp. Tyskar är ordningsamma och kommer i tid, till exempel. Men fördomar är liksom mer känslan.
Värdeladdat.
Och stereotyper är mer att man liksom har olika attribut som man klistrar på folk. Så.
You're like a black woman in hindsight.
I told you, what did I tell you? Didn't I tell you? 'Cause I told you, and when did I tell you? A long time ago. And what did I say will happen when I told you? Exactly what just happened.
Det finns ett väldigt berömt experiment på såna här implicita fördomar där man kan testa det på ett väldigt handgripligt sätt, förutom det här som jag nämnde nu då, som är lite mer hands-on. Och det här började efter en sån här police shooting i New York någon gång på sent 1900-tal. Polisen var på jakt efter någon serievåldtäktsman någonstans i New York City och hade under sina spaningar stött på en svart man som betedde sig lite misstänkt. Vita poliser. Och så blev det en sån här ganska klassisk situation där den här personen hade tagit fram någon typ av föremål och liksom skjutits på platsen direkt och dött. Och det han tog fram var då inte en pistol utan det var en plånbok som man hittade bredvid hans döda kropp. Den här mannen hette Amadou Diallo, han som sköts. Och nu har man ju hört om väldigt många sådana historier, men den här blev uppmärksammad på sin tid, den här incidenten, och fick ett forskargäng att testa den här situationen i en datorsimulering på liksom mängder av försökspersoner där man så snabbt som möjligt skulle liksom reagera på liksom under en sekund på någon person som dök upp på datorskärmen. Då. Det kunde vara en civilklädd vit person, en civilklädd svart person. Det kunde vara någon med ett föremål i handen eller inte. Och så skulle man trycka på så här space-knappen om man skulle vara passiv eller så här sikta och skjuta om man bedömde att det behövde göras. Och då kunde man liksom i det testet kunde man konstatera, alltså det blir också en sån här liksom implicit eller automatisk reaktion.
Hinner inte gå via system 2.
Hinner inte gå via system 2. Och då upptäckte man att liksom, även folk som så här explicit upplever sig som fördomsfria har också fördomar. De här fördomarna finns också hos, alltså det är inte bara vita som har fördomar så att säga, utan även svarta hade det.
Och vad visade testet att de sköt lättare när det var svart person som höll hand innanför ficka eller ficka?
Ja, precis. Så att tendensen att liksom fälla istället för att fria var starkare när det var en liksom tydligt starkare när man var en svart person, var man mycket mer liksom skjutbenägen helt enkelt.
Bakgrunden till det blev jag nyfiken på då. Vad ligger till grund för en sån fördom? Är det bilder i populärkulturen? Är det nyhetsrapporteringar? Är det sagoböcker? Vad ligger till grund för det här?
Faktiskt all of the above, verkligen. Men det är sådana liksom normer som bara sipprar in via media och populärkultur. Come on, come on. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, it's like worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch.
cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a heathen.
Once again, the fatal shootings south of the border have raised questions about the relationship officers have with the people they are policing, especially white cops in black communities.
An African-American woman was shot and killed by a white police officer while she was inside her own home. This incident marks the 9th police-involved shooting in Fort Worth just this year alone.
The mayor's office in North Charleston, South Carolina, says a white police officer is in custody and is being charged with murder in the shooting death of a black man after a traffic stop. The victim appears unarmed.
Om man liksom inducerar ett hot, om man framkallar en känsla av att någonting är hotfullt, så brukar det liksom förstärka fördomar i liksom uppföljande test. Till exempel, jag läste om någon studie där man lät folk se skräckfilm, tror jag. Och sen testade man fördomar efteråt och kollade hur det påverkade. Och den här känslan av liksom hot och sådär gjorde folk mer benägna att liksom uttrycka sig fördomsfullt eller att framstå som mer fördomsfulla i de test man gjorde efteråt.
Tyst minut för att tänka på det och på hur vi påverkas av rädslobudskap, skrämmande budskap i media varje dag.
Ja, precis. Och det är bara att tänka på hur... Det är väldigt lätt att associera till hur så här politiker använder det här som ett verktyg för att vinna röster.
Mm.
Framkalla rädsla hos andra. Förstärker fördomar, förstärker känslan av vi och dem. Och ka-ching, säger det i röstlådan.
När vi träffades första gången, Björn, vad var det första du tänkte då som fördom?
Nu försöker jag tänka när jag träffade dig första gången.
Bokmässan, du var där med två andra så här journalister, framgångsrika. Vet du vad jag tänkte?
Berätta.
Startup-kille.
Startup-kille.
Här kommer en startup-kille.
Mm. Jag tänkte nog att du var... Alltså jag visste vem du var. Och jag tänkte nog att du var typ lite så här arg feminist kanske.
Tycker inte att jag är det? Då har jag misslyckats.
Jo då, du kanske har någon sån där liksom inre rage, men du är inte aggressiv i framtoningen, tänker jag.
Nej.
Startup-kille alltså. Ska vi prata lite grann om varför vi har de här? Varför är vi fördomsfulla? Varför har vi liksom stereotyper?
Ja, precis. För återkommande i den här podden, det är nästan det som vi utan undantag nämner i varje avsnitt. Det är vår hjärnas vilja att vara effektiv.
Ja.
Liksom, det ska gå jävligt snabbt.
Mm.
Och jag antar att det här är ytterligare ett sånt exempel.
Ja, men det är ett sånt skäl. Att det är liksom praktiskt. Det ger oss chansen att dra långtgående slutsatser utifrån lite information.
Mm.
Och liksom, återigen, som vi då så ofta säger, att nästan alla de här liksom tankevurporna vi gör är ju ofta bra. Alltså ofta är det bra för oss, ibland är det inte det.
Och inte naturligtvis bra som i gott, utan det gagnar oss i vårt liv.
Ja, så att om man tänker sig till exempel att våra förfäder och förmödrar stötte på någon skäggig snubbe som var läskig, otrevlig eller kanske till och med våldsam.
Mm.
Alla snubbar kanske hade skägg på den tiden.
Jag tänkte ju säga det, din farmor och farfar hade tänkt så här, smed, man hade inte tänkt bin Laden.
Nej. Ja, just det. Okej. Okay. Men för exempel skuld. Vissa skäggiga killar, och då så drar man helt enkelt slutsatsen att alla skäggiga killar är farliga, att ta en stor omväg. Eller skäggiga killar jag inte känner.
Eller om
kanske.
Du frågar min son känner. Jultomte.
Ja. Jultomten. Man tar en stor omväg när man passerar en jultomte. Och det kan ju vara funktionellt. Så här, skäggiga killar med ett så här lite ben, alltså de har så här piercing genom näsan kanske, de hade någon sån här stenålders piercing med någon sån här ben.
Gamla är din farmor och farfar, vad är det för en tid du tar oss tillbaka till nu?
Jag pratar inte om farmor och farfar. Jag pratar om så här jättelänge sedan. Och då så, ja men det kanske var funktionellt, de kanske tillhörde någon liksom rivaliserande fraktion, eller det kunde vara ett tecken på att de tillhörde någon rivaliserande fraktion som man skulle hålla sig undan ifrån, alltså att det blir en hjälp då, att man slipper liksom utsätta sig för risker eller lägga så, tid på onödiga grejer eller så.
När jag går runt i min vardag och liksom passerar tusentals människor om dagen, så går jag hela tiden runt och bara tjuv, polis, förälder, chef, fattig, rik, alltså, och drar en massa idéer kring det, att alltså jag både hittar på såna här etiketter, för jag vet ju inte vem som är most likely att vara förälder eller chef, men jag gör det, och jag har funderat lite på alternativet att liksom möta varje människa med en alldeles yrvaken nyfiken blick och bara, hej, vem är du? inte bara skulle jag vara en ganska outhärdlig person, det skulle liksom inte bli ett speciellt bra liv.
This is gonna sound nuts, but I don't see gender and I don't see sex. I just see people.
You don't see how men and women look different?
No, I just see like shapeless blobs walking around. I just am so committed to equality. I'm just a good person.
Unless you're blind, you can tell that people have inherent differences.
Oh, I wouldn't know if I was blind or not because I don't see disabilities. I'm not a monster.
So if someone were in a wheelchair, you wouldn't be able to see the wheelchair.
I have never seen a wheelchair.
You've never seen a wheelchair.
I don't know what a wheelchair looks
if
like.
If someone were in a wheelchair, you would not install a ramp in your building.
I would refuse.
Jag tänkte vi ska prata om lite mer liksom orsaker. Vi har ju pratat om den här liksom kognitiva genvägen då, som du sa. Mm. Ofta är liksom energispar, dra långtgående slutsatser ut från lite information. Men det är bara ett sätt att se på det, eller en delförklaring. Sådär. Men vi är ju hårdkodade kan man säga för att så här, skapa en in- och utgrupp. Eller att liksom väldigt snabbt känna att vi tillhör en liksom ett gäng och att folk utanför är något helt annat. Och så börjar vi klistra på liksom stereotypa attribut på dem också. Lyssna på den här studien till exempel. Brittisk, jag tror att det var på 70-talet. Man satte massa folk att sitta och titta på mönster med prickar på någon slags projektor på väggen. Sådär. Och sen så bad man dem att uppskatta hur många prickar det var i de olika mönstren. Och sen struntade man egentligen vad de svarade. Man fördelade dem slumpmässigt i två olika grupper, antingen som en överskattare eller som en underskattare. Och det var också allt de här personerna fick veta. Du är en överskattare eller du är en underskattare. Och sen så fick de sätta sig i något litet bås för liksom experimentets andra del, som var att då skulle de dela ut belöningar eller liksom bestraffningar, pengamässiga belöningar eller bestraffningar till andra deltagare i det här experimentet som de inte hade träffat, inte visste någonting om, som var helt avidentifierade förutom på en punkt. Man visste om de också var överskattade eller underskattade. Och 5 minuter efter att man hade hamnat i gruppen överskattare eller underskattare så visade man en klar och tydlig preferens för andra som tillhörde samma grupp. Jag har en sån här grej som har en väldigt så här stark ingruppsgrej med, och det är, jag är vänsterhänt. Superstolt över det. Alltså så här, jag tycker det är superball att vara vänsterhänt, och jag tycker jättemycket om andra vänsterhänta direkt. Det räcker med att jag får veta att de är vänsterhänta så känner jag att du är säkert en kreativ och icke-konformistisk härlig person liksom. Så här, man äter mycket gratis och det är bara nys, eller det finns ju ingen bäring på någonting där, men då känner jag att då har man direkt så här, 10 plus poäng om man råkar vara vänsterhänt. Och det har ju då att göra med vår vurm för likhet som vi har berört i många olika avsnitt. Och om du liksom intar ett biologiskt perspektiv, vad skulle det kunna finnas för poäng med att gå igång på någon som är lik en själv?
Så här, de är förmodligen på det ena eller andra sättet släkt med mig, men där blir det negativa följden att jag kan inte ligga med dem och göra barn med dem, så att jag borde ju rent generellt, om jag vill att vi ska utvecklas, vara mer intresserad av andra, eller?
Ja, nej, men du är inne på rätt grej då. Man teoretiserar om att likhet får oss att på något vis anta ett genetiskt släkt.
Biologisk närhet.
Ja, någon slags biologisk närhet. Vilket ofta var fallet i de här grupperna där vi liksom evolverade som art. Att de vi var nära var vi också släkt med. Och liksom deras välgång var bra för ens egna gener. Så, att säga.
Så var jag tvungen att prioritera någon som tillhörde mitt crew framför någon annan, så gjorde jag rätt.
Ja, precis. Och det kan man också se då i en del sån här, alltså det är på något sätt lite cyniskt och deppigt, men att liksom så altruism, eller när man hjälper någon utan förväntan om att få något tillbaka, den är liksom mycket större. Ju mer släkt, desto mer altruistisk blir vi. Det man har sett då i de här studierna är att man har, den jag tänker på nu, det var ett tag sedan jag läste om den, men jag tror det var något upplägg att man hade så här, ditt hus börjar brinna, liksom, i vilken ordning hjälper du folk, och alltså den typen av scenarion som folk fick tänka sig. Och det resultat man kunde se då är att man liksom mer benägen att hjälpa helsyskon än halvsyskon. Och också att man kunde se sådana effekter att mer benägen att hjälpa familjemedlemmar som är liksom utseendemässigt mer lika än själv, och lite sådana grejer då.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag, som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Ja, men det där var ju deppigt att höra för den som kommer från en riktigt så hoptrocklad familj med folk från hela vida världen ihopklistrat på olika sätt. Att man i det där, alltså, det är ju Det känns inget gött att höra.
Nej, visst, absolut. Men det är liksom inte ett kompakt mörker. Det finns jättespännande forskning som bedrevs någon gång efter andra världskriget, vet jag. Då man hade lite grann den här... Man kikade på vilka liksom icke-judiska europeer som hade hjälpt judar under upptakten till och under andra världskriget och sådär. När det var liksom förknippat med väldigt hög risk att göra det.
Mm.
Och det var två amerikanska forskare, ett par, de hette Samuel och Pearl Olliner tror jag, som liksom djupintervjuade en massa sådana personer. Och en grej som de upptäckte då, det var att de här personerna som var så hjälpsamma och som tog de här riskerna, som var så här, liksom uppenbart altruistiska, de hade ofta växt upp i miljöer där de hade träffat personer från olika samhällsklasser eller liksom en mångfald av människor.
Så, som pajade den där lite mer generella grupp. Så här, vi som tillhör vi-gänget, vi ser ut som, uppför oss som på det här sättet.
Ja,
alla
precis.
Andra är de andra.
Och då kommer jag till, då ska jag knyta upp säcken med den här liksom genetiska.
Mm.
För att om du skulle ha en okänd bror som du inte skulle veta någonting om och så skulle du stöta på den personen på ICA Hornsgatan. Du skulle förmodligen inte känna att gud, där är brorsan.
Nej.
Alltså du skulle kanske kunna bli liksom kär i den personen. Vem vet?
Gud, don't go there.
Nej, okej. Okay. Lite obehagligt så. Mm. Men det skulle bara vara som en random främling egentligen.
Det
skulle säkert vara en jättehärlig kille. Ja. Så att de här liksom signalerna som får oss att känna, liksom uppleva ett genetiskt släktskap, det liksom etableras i barndomen, tänker man sig.
Mm.
Att växa upp tillsammans är signalen om att vi hör ihop.
Just det, då bildar man idén om familj.
Ja, precis. Mm. Och det finns en del studier som visar, till exempel har man sett att skaffa barn med ett syskon är en dålig idé.
Mm.
Och det vill man ju verkligen inte göra, alltså man har ju ingen lust, tack och lov.
Mm.
Och det verkar ju vara en effekt av att man är liksom nära under uppväxten. Då känner man att det här är liksom en genetisk släkting och någon jag inte ska ha barn med. Och då har man sett till exempel i studier på så här, israeliska studier på kibbutzer, att där finns det liksom varken så här formella, juridiska eller sociala normer som förbjuder folk som växer upp tillsammans på kibbutz att gifta sig. Men folk gör inte det ändå. Därför att de har det här liksom upplevda släktskapet. De har växt upp tillsammans.
Mm.
Så min stora poäng här då, det är att folk som du är nära när du är liten, det blir att det finns så här en socialpsykologiskt begrepp som är så fint, som är så här expanded sense of we. Alltså man får en liksom utvidgad vi-känsla. Den liksom typ av personer som man möter under sin barndom, eller det finns en sån liksom teori i alla fall då.
Mm.
Så att det här liksom genetiska eller lite så här cyniska perspektivet, det är inte liksom hugget i sten, utan du kan liksom skapa den liksom känslan av samhörighet med andra ändå genom en uppväxt som är så här rik på möten med alla möjliga typer av människor.
Vi betraktar oss gärna som fördomsfria och toleranta, men så enkelt är det ändå inte. Fördomen behöver inte förankras i någon vederstygglig teori. Den har ett mycket enklare ursprung. Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framförallt ett uttryck för okunnighet och rädsla. Okunnighet om andra människors särart. Rädsla för att förlora en position, ett socialt privilegium, en förhandsrätt. En människas hudfärg, ras, språk och födelsort har ju ingenting med mänskliga kvaliteter att göra. Att gradera människor med sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde. Men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underlägsen. Come together.
Om det nu är så att man lite omotiverat gillar dem som ingår i samma grupp som en själv, varför visar det i sådana fall studien med polismordsbilderna att försökspersoner som var svarta också hade lättare att skjuta svarta personer?
Just det. Under tidspress ska jag säga, var det så att när man testade utan tidspress så tog folk liksom korrekta beslut.
Mm.
Att skjuta eller inte skjuta. Men när man liksom adderade tidspress så då kunde man se den här effekten.
Den och implicita fördomen.
Ja, då kom den implicita fördomen fram då. Hos både vita och svarta försökspersoner. Och det visar väl på liksom kraften i normer också. Mm. Och att det är liksom, om man så här marineras i liksom samhällets idéer om hur folk ska vara.
Och att ett svart liv är mindre värt.
Ja, om det är det eller om det är att, liksom att svarta är mer våldsamma kanske eller mer kriminella eller om det finns en sån liksom, stereotyp som gör att folk agerar på det här sättet. Så kan det trumfa den här ingrupps- och utgruppsgrejen.
Så att om idén är att blondiner är korkade och jag intalas det så mycket så börjar jag dels tro att det stämmer om mig men också om andra blondiner. Så att min implicita fördom är när jag ser blondin korkad.
Ja, kanske det.
Och i dess absolut liksom grövsta förlängning så innebär det att man har en tendens att tro att någon är mer benägen att ta upp ett vapen än en plånbok så att den dör.
Mm. Apropå det här då så finns det ett begrepp som heter stereotyphot, stereotype threat, som jag associerar till. Och det finns väldigt mycket forskning om det, det är nästan som det är ett fält, 300 publicerade studier eller något sånt där man tittar på hur liksom, stereotyper om folk påverkar deras prestation till exempel. Om försökspersoner i någon studie liksom påminns om en stereotyp om sin grupp, hur liksom påverkar det deras prestation jämfört med personer från samma grupp som får göra samma test men inte påminns om stereotypen?
Ah,
hänger du med?
Ja,
jag kan ge liksom en rad exempel på sådana studier. Kör. Vi har en som visade att latinos gjorde sämre ifrån sig på ett intelligenstest när de trodde att testet mätte just intelligens då, jämfört med när de inte trodde att det var ett intelligenstest utan bara någon annan typ av test. Och då finns det i USA någon sån här allmän uppfattning om att, eller kanske en sån stereotyp då, om att latinos är jämfört med till exempel asiatiska etniciteter inte lika liksom högpresterande på intelligenstest och så. Och det är då en sån här stereotyp som smyger sig in och påverkar.
Medan om det var så här, vi ska bara testa er handstil, så presterade de mycket bättre i intelligenstest.
Ja.
Fy fan vad hemskt.
Vita män gjorde sämre ifrån sig på något atletiskt test när de trodde att man skulle testa naturlig atletisk förmåga. Medan svarta män gjorde sämre ifrån sig på samma uppgift när de trodde att det var kopplat till när man skulle mäta atletisk intelligens. Alltså man framade lite olika.
Vi är dumma på så många håll.
Så då är stereotypen att svarta män är naturligt mer atletiska och stereotypen att vita män är naturligt mer smarta så att säga.
Mm.
Och liksom i närvaro av den stereotypen när man lägger upp
den. Man känner att man har den etiketten på sig när man blir medveten och påmind om det.
Så påverkar det prestationen.
I only have four words for you. White men can't jump.
Asiatisk-amerikanska kvinnor gjorde sämre ifrån sig på ett matteprov efter att deras kön hade lyfts upp i testsituationen. Men de gjorde bättre ifrån sig på samma test efter att deras liksom, asiatiska identitet hade lyfts fram. Och så vidare. Jag skulle kunna liksom, dra många fler sådana här exempel. Jag ska säga om de här, det här är ett område, ett forskningsområde som har fått en hel del kritik för till exempel sådana publication bias, att man har bara publicerat resultat som bekräftar hypotesen och så. Så att det är lite omstritt.
Just det.
Men det finns å andra sidan ganska många studier då som visar på en sån här effekt.
Men om man är en person som kanske inte vill gå runt varje dag med yrvakna ögon och betrakta allt man ser som om det vore första gången och all information om det här ska inhämta från personen och företeelsen i sig. Men om man ändå inte vill vara så styrd av fördomar och stereotyper så att det begränsar ens och andras möjlighet att faktiskt ha det bra. För det är en sak att i teorin, det är klart att jag inte går runt och tror att alla gamla gubbar är snuskhumrar, men det här implicita, hur kommer vi åt det?
Steget, erkänn att du är fördomsfull, för det är vi ju allihopa. Jag tyckte det här implicita testet jag gjorde med äldre yngre visar ju att min idé om mig själv stämde inte riktigt överens med det resultat jag fick när jag testade. Mm. Det är en bra tankeställare faktiskt. Som så ofta i podden här så tänker jag mig att om man har lite koll på att vi alla är dumma människor så kan man liksom självreglera lite grann. Sitta på händerna, stanna upp lite, tänka efter. Rekryterar jag den här människan av rätt skäl eller liksom väljer jag bort den här personen av rätt skäl? Eller att man tänker efter ett varv till och försöker att komma åt på vilka grunder man fattar olika beslut. Men sen så finns det ju en massa olika beforskade metoder då, som man har testat på olika sätt. Framförallt i USA, ofta i skolmiljö där man har liksom labbat på olika sätt, försökt styra upp etniska motsättningar på skolor.
Mm.
Så vi kan väl kika på några olika metoder man har testat.
Ja.
Ja, men att vi konstaterar att om folk är liksom stressade, känner sig hotade, har påslag, ångest och så vidare, så tenderar man att falla in i mer stereotypt tänkande. Gå på det som liksom försöker att reducera deras oro eller det de uppfattar som hotfullt. Att man kan liksom försöka förändra kontexten snarare än personen i sig.
Då kommer ett mer fördomsfritt utfall att infinna sig.
Yes. Sen så den här liksom klassiska universallösningen att fösa samman folk, det är ingen automatisk lösning, utan vissa omständigheter måste till. Att du ska så här, fösa samman två grupper med svarta och vita, det löser liksom inte problemet, utan annat måste till. Under vilka omständigheter funkar den här kontakten mellan människor? Jo, då har man sett att folk som tillhör den här liksom, andra gruppen, i den gruppen så är det viktigt att det då finns personer som bryter mot stereotyperna. Så att om det finns en grupp personer som du tänker är kassa på matte, så blir det väldigt kraftfullt då om det finns några jätteduktiga matematiker i det gänget, så att de inte bekräftar fördomarna eller stereotyperna.
Tjejer, var inte dåliga på fotboll.
Ja. Det är viktigt att man har stöd av liksom, normer. Så att i en skolmiljö till exempel, så är det, om man för samman folk från olika grupper som har massa fördomar av varandra, då är det väldigt bra att man liksom trycker på allas lika värde och på alla sätt markerar att de här grupperna har samma status i skolmiljön.
Mm.
Att sätta samman folk som jobbar mot ett gemensamt mål i någon form, alltså i ett projekt där man har liksom ett tydligt mål istället för att bara sätta dem i samma rum, har visat sig vara effektivt. Och sen så är det också så att den här kontakten får gärna vara belönande, att när man umgås så, om man sätter folk i ett projekt som är dömt att misslyckas, det är ingen höjdare. Då blir det lätt ett blame game där man kan skylla på den andra och så. Utan det ska vara liksom en belönad kontakt i ett projekt då, som har en god möjlighet att lyckas. Mm. Och sen har man också sett att det kan fungera bra om man tvingar folk att liksom skifta perspektiv. Som i det här gamla experimentet som vi pratade om i något tidigare avsnitt.
Där... Jane Elliot.
Just det. Gud vad du kan.
Skolfröken som... sa åt de brunögda och blåögda barnen att de var olika värda och sen nästa dag bytte och sen sa, jag hittade bara på.
Ja, så att då fick alla skolbarn i den här klassen uppleva hur det var att vara utanför den goa värmen och behandlas som skräp.
Mm.
Och det var så stark upplevelse så att då kunde man säga efteråt så var fördomar och stereotyper kraftigt reducerat hos de här personerna. Och då tänker jag mig, om jag skulle sätta dig Lina på en sån här, eller vem som helst, alltså om man skulle behöva gå i någon annans skor som har det riktigt jävligt, alltså någon som flyr från Nordafrika liksom, följer hela den så här migrantrutten i något lastrum på någon, alltså den typen av upplevelse, jag tror det, naturligtvis blir man väldigt påverkad av det, alltså det skulle vara omöjligt att upprätthålla de fördomar man har kanske, och det behöver nog inte vara, erfarenhetsbaserad inlärning är ju alltid starkast, men man kan komma långt med andra typer av perspektivskiften.
Som när jag satt i 15 minuter, tror jag det var, i Almedalen i ett mörkt rum. Vet jag exakt hur David Isak haft det i 90 000.
Ja, just det. Det kan lätt bli lite larvigt, så är.
Close your eyes. Picture a convict. What's he wearing? Nothing special. Baseball cap on backward, baggy pants. He says something ordinary like, yo, that's shizzle. Okay, now slowly open your eyes again. Who are you picturing? A black man? Wrong. That was a white woman. Surprised? Well, shame on you.
Går det att sammanfatta det här? Fördomar och stereotyper fyller en funktion. Det funkar inte helt utan dem. De har ofta negativa konsekvenser. Vara uppmärksam på dem. Uppmärksam på när vi tänker lite väl gott om vårt eget gäng och när vi generaliserar fult om andra. Försöka se till att vi har en öppen dörr där hemma för våra barn. Och sen var det en lång lista du hade där på hur vi ska göra när vi blandar gäng.
Just det. Ja, men det är väl en okej sammanfattning tycker jag.
Det är ett väldigt stort ämne, fördomar och stereotyper. Så det kommer garanterat beröras i fler avsnitt av denna podd, Dumma människor. Med mig Lina Thomsgård, med författare och psykolog Björn Hedensjö och vår fenomenala producent Klara Wallin. I nästa veckas avsnitt ska vi prata om våra personligheter och hur de förändras och dessutom om hur fel vi har när vi tror att vi inte kommer förändras i framtiden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better?
Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.